den 1 januari 1996. Några nyheter från igår kväll. Bosnien-Herzegovina.
Sveriges Radio P4.
Klockan är 10, här är Ekot med nyheter. En första amerikansk elitstyrka på 400 man har under dagen kunnat ta sig in från Kroatien in i Bosnien. Amerikanska ingenjörstrupper blev idag klara med den 300 meter långa och breda pontonbro över floden Sava som ska föra över tusentals soldater och deras fordon. Flygplatsen i Mostar i södra Bosnien-Herzegovina öppnades idag i samband med att ett franskt Herculesplan landade där. Flygplatsen har varit stängd sedan våren 1992. Och under dagen har för första gången på 3 år en grupp bosniska muslimer också nått fram till Gorazde. Det var ett 70-tal personer som i 2 bussar tog sig igenom serbkontrollerat område för att besöka den muslimska enklaven.
Årsskiftet 95-96. Åter svält i Etiopien.
En ny torkkatastrof håller på att drabba Etiopien. Närmare 500 000 människor lider av svält och nu vädjar myndigheterna om internationell hjälp.
Återigen ödelägger torkan delar av Etiopien. Och återigen staplar människor fram över de hårda, brunbrända markerna på jakt efter mat. Nu är det 10 år sedan den stora svältkatastrofen i Etiopien då miljontals människor svalt. Sedan dess har stora skaror vandrat fram och tillbaka vid gränserna till grannländerna Sudan och Somalia på flykt undan krig och torka. Människor som inte längre har någon hembygd, varken att bo eller odla på. I östra Etiopien är nu 400 000 drabbade av torkan. Och 150 000 av dessa är flyktingar som har återvänt från Somalia där torkan är ännu värre. Det var just på grund av torkan och svält som FN ville göra en insats i Somalia för ett par år sedan. Men hindrades av olika krigsherrar som fullständigt slitit sönder landet. Och svälten har inte minskat i Somalia, som nu människor flyr ifrån. Nu ser de regionala myndigheterna i östra Etiopien hur människor dagligen dör av svält och vädrar om hjälp från etiopiska regeringen och från omvärlden. Vincent Tolbeck, Kapstaden.
Den 1 januari 1996. Ytterligare några hål i svångremmen dras åt.
1996, det blir ett år med stora förändringar. Framförallt så gäller det mångas ekonomi. Från och med idag så sänks bland annat sjukersättning och barnbidrag. Och för vissa pensionärer så sänks folkpensionen. Och senare i år så väntar fler nedskärningar. Arbetslösa och familjer med många barn hör till de som drabbas mest. Gunilla Gustafsson är arbetslös och bor i Bandhagen i Stockholm och familjen har 5 barn och får svårt att klara ekonomin i år.
Maten kommer troligtvis att bli billigare i år när matmomsen sänks. Men trots det kommer Gunilla Gustafsson och hennes familj att förlora omkring 1 000 kronor i månaden i år på sänkta barnbidrag och sänkt arbetslöshetsersättning. Och 1 000 kronor, det är lika mycket som de hittills haft i kläder, läkarbesök, nöjen och semester varje månad. För alla 7 i familjen. Det är mycket som förändras nu vid nyår. Studiebidraget och föräldrapenningen sänks. Höjd hyra, högre fastighetsskatt och nya taxeringsvärden gör det dyrare att bo. Och mediciner och tidningar blir dyrare. Egenavgifterna höjs, flerbarnstillägget försvinner och folkpensionen sänks för vissa pensionärer. Många kommuner höjer skatten eller avgifterna. Och senare i år kommer fler nedskärningar, bland annat i sjukersättningen, bostadsbidragen och bidragsförskotten. Allt det här ger minus i kassan. Plus blir det genom att maten troligtvis blir billigare när matmomsen sänks, genom att boräntorna är förhållandevis låga och genom att lönerna kommer att öka relativt mycket. Vinnarna i år är de som har arbete. Förlorarna är arbetslösa och sjuka och familjer med många barn. Pia Nilsson, privatekonom på Posten, säger att det här är ett trendbrott. De senaste 4 åren har besparingarna gjort att alla har fått mindre i hushållskassan. Men så blir det inte i år, säger hon.
De som får förbättringar, de har ju många av dem en väldigt god ekonomi redan. Medan de som drabbas av besparingarna är de som redan har svårt att få ekonomin att gå ihop.
Den 2 januari 96, svenskarna och kyrkan.
Vid årsskiftet avskaffades kollektivanslutningen till den svenska kyrkan. Istället är nu grundregeln att man ska vara döpt för att få vara kyrkomedlem. Drygt 500 000 svenskar är idag odöpta. En följd av nyordningen blir att icke-kyrkomedlemmar i fortsättningen blir tvungna att betala ifall man vill gifta sig i kyrkan eller kunna räkna med en kyrklig begravning, ärkebiskop Gunnar Weman.
Ja, de som inte tillhör kyrkan och därmed inte heller bär sin del av det ekonomiska ansvaret för kyrkans verksamhet. Allt ifrån att hålla kyrkorum och församlingsgård, hålla ungdomsarbetet igång och så vidare. Det är ganska uppenbart att den människan eller på något sätt då måste ta sitt ekonomiska ansvar i den mån man alltjämt ändå vill ha en kyrkvigsel eller en kyrklig begravning eller så.
Men det betyder alltså att de anhöriga som vill ha en odöpt anhörig jordfäst, de får betala för det?
Det är fullt rimligt tycker jag.
Hur mycket kommer det att kosta då?
Ingen aning.
Till exempel att bli vigd?
Ingen aning.
Är det här ett sätt att pressa människor som idag inte är döpta att låta döpa sig?
Nej, inte att pressa men att erbjuda. Svaret är väldigt tydligt tycker jag. Att vi kan inte i det här moderna samhället gärna ha någon annan väg in i kyrkans gemenskap än genom dopet. Så att det här att man föddes in i Svenska kyrkan tidigare, det var snarare en oordning än en ordning.
Och de närmare 600 000 svenskar som inte är döpta, de får enligt ärkebiskopen räkna med att få hembesök av en präst och erbjuden undervisning och dop. Särskilt i storstadsförsamlingar så väntas den här uppsökande verksamheten radikalt förändra det prästerliga arbetet. För att klara uppgiften måste församlingsprästerna lämna över åtskilligt av sina nuvarande uppgifter till frivilliga. Något som kyrkans ledning hoppas ska leda till en vitalisering av församlingslivet. Och man kommer alltså i fortsättningen att kräva ekonomiska bidrag från de som vill ha en kyrklig service utan att ha betalt kyrkoavgift. Men ärkebiskopen tycker inte som en del enskilda präster har uttalat som sin mening, det vill säga att kyrkan helt ska ta sin hand från odöpta icke-medlemmar och vägra jordfästa någon enligt kyrkans ritual när anhöriga ber om det.
Finns det människor som längtar efter att det ska ske på ett sådant sätt att de själva känner att nu har vi överlämnat en människa som gått ur tiden och vi överlämnar henne i Guds barmhärtighet, då finns det ju ingen anledning att säga nej till den familjen, utan tvärtom tycker jag det tillhör den svenska kyrkans karaktär av folkkyrka att vi vill få stå till tjänst.
Ärkebiskop Gunnar Weman, reporter Anders Thunberg.
Den 2 januari 1996, Saudiarabien.
Ett maktskifte har skett i Saudiarabien. Kung Fahd, som i november förra året drabbades av en mindre hjärnblödning, har nu lämnat över regeringsansvaret till sin halvbror, prins Abdullah. Och det kan innebära en ännu mer konservativ inriktning av saudisk politik.
Kronprins Abdullah övertar regeringsansvaret i Saudiarabien tillfälligt. Det är den officiella versionen. Om prinsen ska ta över definitivt eller inte bestäms av kung Fahds hälsotillstånd. Kungen drabbades av en mindre hjärnblödning i november. Han har tillfrisknat något. Han visades upp i saudisk tv igår, stöd på en käpp. Kungen är 73 år, prins Abdullah ungefär 2 år yngre. I Saudiarabien har makten ärvts av söner till landets grundare Abdel Aziz, också känd som Ibn Saud. Den nuvarande kungen är den fjärde av Abdel Aziz söner på den saudiska tronen. Och det finns ytterligare mellan 30 och 40. En saudisk prins kan ha 4 hustrur samtidigt, därför det är gott om prinsar i landet. Internationella bedömare har pekat på att kronprins Abdullah är en mer konservativ och mindre utåtriktad person än kungen. Abdullah sägs inte kunna engelska, han är inte lika intresserad av internationella kontakter som den sjuke regenten. Abdullah har sedan 1960-talet varit chef för nationalgardet. Gardet utsattes i november för ett attentat, en bilbomb detonerade utanför nationalgardets kommunikationscentral. 6 personer dödades, 5 av dem amerikanska rådgivare. Motsättningar finns inom det saudiska samhället, men de har inte lätt för att nå ytan. Lagstiftningen som stöder sig på Koranen är hård och kompromisslös. Politiska partier i vår mening är inte tillåtna. Oljan är saudiernas guld. Idag pumpas 8 miljoner fat om dagen upp från de saudiska källorna. De ständigt ökande oljepriserna på 1970-talet gjorde att pengarna rann in i strida strömmar till det arabiska kungadömet. Delar av förmögenheterna har använts till att höja levnadsstandarden för landets 17 miljoner invånare. När oljepriserna sedan inte längre höjdes varje månad har tillväxttakten bromsats. Saudiarabien var också huvudsponsor för de västerländska insatserna i kriget mot Irak och krigets förberedelser 1990 och 91. Det kostade 350 miljoner kronor för Saudiarabien. Detta är en av orsakerna till att Saudiarabien har ett underskott i sin budget för 1996 som presenterades på nyårsdagen. Kostnaderna för kriget kastar fortfarande en skugga över Saudiarabiens ekonomi, det sa prins Abdullah i ett nyårsbudskap.
Lars Gunnar Erlandsson.
Den 2 januari 1996, Nordirland.
Uttryckes åter, under året som gått har 7 män mördats i Nordirland. Det 7:e offret dog i morse av svåra skottskador. IRA anklagas ligga bakom morden, men Sinn Féin, IRAs politiska gren, avvisar de här anklagelserna.
Det råder ju vapenvila sedan lång tid tillbaka i Nordirland, men det betyder inte att terrorgrupperna helt slutat med våld. Straffmisshandeln av unga män som inte uppför sig enligt paramilitärens hårda disciplinregler har fortsatt. Förut fick offren sina knäskålar sönderskjutna. Sen vapenvilan trädde kraft har de självutnämnda bestraffarna bytt ut skjutvapnen mot långa påkar. Maskerade män utför misshandeln och de som pryglats hamnar på sjukhus med svåra skador. Sen april förra året har också sammanlagt 7 män skjutits ihjäl. De var alla kriminella och länge ansågs det att morden inträffat i uppgörelser mellan narkotikaligor i provinsen. Men nu ökar misstankarna om att männen dödats av någon av terrorgruppernas straffpatruller. Det 7:e offret som avled tidigt i morse sköts i sin bil igår kväll. En annan dödades i sitt hem av en prickskytt som sköt sitt offer genom fönstret. IRA anklagas för att ligga bakom de flesta av dessa mord, men Sinn Féin, IRAs politiska gren, avvisar beskyllningarna. Det finns inga bevis som binder IRA vid beskjutningarna. Det är istället polismakten i provinsen som måste lastas för att den inte lyckas kontrollera den ökande kriminaliteten, hävdar Sinn Féins ledning. Om några veckor ska den internationella kommission som bereder den komplicerade frågan om vad som ska ske med paramilitärens vapen lägga fram sitt förslag. De senaste morden, utförda av maskerade beväpnade män, misstänkt lika terrorgruppernas män, kastar en skugga över de inledande fredssamtalen som nu så smått börjat komma igång. Och i morse gick den katolska kyrkans överhuvud, kardinal Daly, ut med en flammande appell till alla parter i norr att respektera den pågående vapenvilan. Kerstin Brostrand, London.
Den 3 januari 1996. Kallt så det förslår.
Den ihållande kylan gör att isen har lagt sig även långt söderut i landet, och det innebär mer jobb för isbrytarna som haft relativt lite att göra de senaste åren. Det var till exempel 10 år sedan det senast var så mycket is i Kalmarsund.
De senaste åren är det så här stockholmarna har vant sig vid att se isbrytarna. Som en mäktig men stillastående prydnad vid Stadsgårdskajen. Men nu ska Ymer som sista isbrytare lämna storstadshamnen.
Nu är det dags för oss. Vi drar iväg här i morgon bitti upp till Gävle, och det är fjärde isbrytan, och det är tidigt att man den 4 januari har fyra isbrytare igång, så att man vet ju inte riktigt, men visst påminner det här om början på en sträng vinter, det tycker jag nog.
Du ser ganska nöjd ut.
Ja, det har ju varit fem väldigt lindriga vintrar, så att det är klart vi är på hugget, va. Det är döden för oss att bli liggande här i Stockholm en hel vinter. Det måste vara som att jobba på brandkåren när det aldrig brinner.
Och fortsätter kylan så lär det bli många utryckningar. Det här är Kalmarsund idag när man varit tvungen att bryta ett tjockt istäcke. Senast det var så mycket is mellan Öland och fastlandet var 10 år sedan.
Den 3 januari 1996, alternativet till kärnkraften diskuteras.
Det finns alternativ till kärnkraftsel. Det hävdar en del, bara den tekniska utvecklingen får lite tid på sig. En ny svensk teknik går ut på att förvandla biobränsle till energirik gas.
Kärnkraften, ska den vara kvar? Eller avvecklas? Och vad ska den i så fall ersättas med? Frågan är fortfarande öppen. Kärnkraften står idag för ungefär halva vår elförsörjning och biobränslen för några få procent. Men energiskog och skogsavfall kan med ny teknik omvandlas till biogas för elproduktion. En teknik som företaget TPS, termiska processer i Studsvik, har utvecklat.
Om den här tekniken tillämpas i hela Sverige så skulle den kunna ge dubbelt så mycket el som konventionell kraftvärmeteknik kan ge. Totalt sett så skulle det här innebära att om tekniken tillämpades över hela landet så skulle vi kunna producera lika mycket el som idag produceras i någonstans mellan 5 och 7 kärnkraftreaktorer.
Anläggningen ser kanske inte så imponerande ut, men så är det än så länge bara en pilotanläggning. Men EU, Världsbanken och FNs världsnaturfond har satsat 100 miljoner kronor i England och Brasilien på kraftverk som byggs med den här nya tekniken. Till skillnad från dagens kraftvärmeteknik där man bara använder ångturbin vid elproduktion är det nu möjligt att förgasa biobränslen och därmed använda både gas och ångturbin, vilket alltså innebär dubbelt så stor elproduktion. Biobränslen, till exempel som här träflis, det går till den här förgasningsanläggningen där det blir till ren gas. Och gasen går vidare till en gasturbin där den förbränns. Och sen går den heta gasen vidare till en ångpanna och förångar vatten. Och det går sen vidare till den här ångturbinen som genererar el. Men än är det en bit kvar innan tekniken utvecklats så att den kan bli verklighet i stor skala.
Om tekniken får chans att visa vad den går för under de närmaste åren så kan man tänka sig att en bred kommersiell introduktion kan ske någon gång kring år 2005. Och full slagkraft skulle den här tekniken kunna få ungefär 2015 eller 2020.
Om marknadschefen på TPS har anledning att se så här nöjd ut i framtiden återstår att se. Teknikutvecklingen kostar några 100 miljoner kronor och en snabb avveckling av kärnkraften skulle kunna göra att andra alternativ, till exempel naturgas, blir intressantare på bekostnad av biogasutvecklingen.
Den 3 januari 1996 från TV, Afghanistan.
I Afghanistan fortsätter inbördeskriget idag med nya raketanfall mot huvudstaden Kabul. 24 människor dödades enligt regeringssidans uppgifter. Regeringssidans flygplan har också bombat rebellernas högkvarter, det uppger Rebellradion. Fortsatt krig alltså, där ingen sida för närvarande är stark nog för en seger.
Det är
märkliga med Kabul är att det trots förstörelsen, fattigdomen och den dagliga dosen av raketer, granater och bomber från talibanernas styrkor ändå finns ett normalt stadsliv. Folk handlar och planerar. Det känns oerhört modernt och liberalt här jämfört med andra delar av landet. Men också de som kan leva drägligt i Kabul ser framtiden an med bävan. En dialog mellan de stridande är det sista halmstrået.
Have a dialogue that would end the fighting. Otherwise, this catastrophe will go on, and finally result to the complete destruction of the Afghanistan.
Det är bara 5 kilometer ungefär från Kabuls centrum till fronten i söder. Talibanerna som belägrar staden har sina positioner alldeles bortom den här kullen där vi nu sitter. Men just nu pågår inga allvarliga strider i det här området. Striderna verkar föras på ett frontavsnitt åt gången. Just nu är det regeringssidan som har initiativet. Talibanernas offensiv har slagits tillbaka. Uppenbarligen att situationen är så desperat att man tar till det som är krigens mest oskyldiga offer, barnen.
En 12 år är han, den lilla soldaten på regeringssidan.
President Burhanuddin Rabbani, som bara styr ett litet område runt Kabul, har lovat avgå och låta ett råd med representanter för alla de stridande parterna ta över. Men talibanerna, som styr i söder, säger nej och fortsätter att ösa bomber och granater över Kabuls invånare. Men varken brödbaket eller någon annan kommers låter sig störas när skottlossningen börjar eka i Gamla stan.
Military option will not work in Afghanistan. You know, 3 years of fighting in Kabul has proved this fact. Because we can't crush them at all, and they are not in a position to crush us. But again, it is very, very unfortunate that those who are killed, who are sacrificed, are the people of Afghanistan.
En bit söder om Kabul upptäcker vi en folksamling i ödemarken. Kanske det är här vi får nyckeln till Afghanistans framtid. Männen har kommit från när och fjärran för att njuta av ett av landets mest brutala nöjen, hundslagsmål. Här finns en stolthet och en glöd, en stridslust som riktar sig mot alla rivaler både inom och utom landet.
Hur är det i Bosnien den 3 januari 1996?
Utrikes nu. NATO-styrkan i Bosnien i Fora anklagas nu för att inte uppfylla sin del av fredsavtalet. Detta sedan flera muslimer har försvunnit när de försökt placera en förort till Sarajevo som hålls av serber. Men NATO-styrkan för kritiken vidare till Carl Bildts civila administration.
Nu letar man efter de skyldiga till att bilar kapas i Bosnien. Hustrun till en försvunnen lastbilschaufför hade ännu i eftermiddags inte fått några nyheter alls om sin försvunne man. Hon har inte hört av honom sedan julafton. Hon visste att han skulle köra genom ett serbkontrollerat område. Idag anklagar president Izetbegovic IFOR för att inte uppfylla Daytonavtalet. För i det sägs att alla passager ska vara fria. Men IFOR slår ifrån sig. De vill inte utpekas som skyldiga till att människor försvinner. Deras mandat gäller inte civila transporter.
Our commitment to the peace agreement is to provide a presence and to watch the military aspects of the peace agreement and to provide general security in which the civil authorities can get on with the reconstruction.
IFOR menar alltså att det inte är de, utan den civila administrationen, som ska se till att vägarna är öppna och säkra. Det är Carl Bildts område och ansvar. Så när ska den speciella polisstyrkan egentligen sättas in?
Well, the Security Council took the decision on that just somewhat more than 10 days ago. And it will take some time, I guess, to recruit these police forces. There is now an attempt underway to redeploy forces from Croatia.
Fram till dess så får den bosniska polisen stoppa bilar och fråga om de har haft några problem och varna muslimer för att passera serbkontrollerade områden.
Sverige den 4 januari 1996.
God afton. Den hittills längsta och största konflikten inom vården är nu alltså över. Efter 7 veckors strejk sa idag sjuksköterskornas fack och landstingsförbundet ja till medlarnas bud. Avtalet är femårigt och ger cirka 13% löneökning under 3 år plus garanti om 0,5% mer än övriga vårdgrupper i ytterligare 2 år. Men det är ett avtal som många sjuksköterskor nu rasar mot.
Ja, här har vi just fått beskedet att alla parter säger ja till medlemmarnas bud. Det innebär alltså att vårdkonflikten nu är över. Det parterna har sagt ja till är alltså det medlemmarbud som presenterades i natt. Ett femårsavtal som ger 13...
Ja, besvikelse bland sjuksköterskorna. För det var med högt ställda förväntningar man gick in i årets avtalsrörelse. Sjuksköterskefacket, SHSTFs ursprungliga krav på 22% eller 5 000 kronor var ett av de högst ställda lönekraven någonsin i en avtalsrörelse. Men arbetsgivarna sa blankt nej med strejk som följd. Sammanlagt togs drygt 7 000 sjuksköterskor ut i en strejk som skulle både bli långvarig och bitter. Efter intensiva förhandlingar i natt accepterade så sjuksköterskefacket och landstingsförbundet medlarnas bud. Avtalet är något bättre än det förra budet, men långt ifrån de 22% på 3 år som sjuksköterskorna ursprungligen krävde. Nu får de istället sammanlagt cirka 13% löneökning de första 3 åren. Därefter, de sista 2 avtalsåren, lovas sjuksköterskorna 0,5% mer än andra grupper i vården. Om man då utgår från att övriga grupper får 2% löneökning de sista 2 åren av avtalsperioden skulle totalt ge sjuksköterskorna en löneökning på 18,6% fördelat på 5 år. En sjuksköterska med en medellön på 14 750 kronor skulle då efter 5 år ha 2 744 kronor mer i månaden. Men om man räknar med 3,5% för andra grupper skulle sjuksköterskorna få totalt 22,1%, det vill säga slutligen 3 260 kronor mer i månaden. Avtalet ger möjlighet att öka lönesumman lokalt. Däremot ger det inga löneökningar under 95. Först 96 höjs lönerna med lägst 5,6% i en lokal pott samt 1,3% i en kvinnopott. Det ger, räknat på en genomsnittlig lön, lite drygt 1000 kronor i en första löneökning under 1996.
Dagen efter, alltså den 5 januari 1996.
På sjukhus runt om i landet började man idag det mödosamma arbetet med att kalla in patienter som fått vänta på operation eller undersökning under de 7 veckor strejken varat.
Telefon ringer ju och det är ju lite kaotiskt att få allt i och funka igen. Man vet inte riktigt vilken tråd man ska börja dra i.
Här på ögonkliniken vid Falu lasarett får patienterna nu vänta upp till 6 månader på en starroperation, även de som får förtur. Och kön till röntgen har vuxit från 200 till 600 personer.
Vi har ju längre väntetider på vissa undersökningar och kortare väntetider på andra.
Ska vi ta ut dem?
Specialundersökningar, typ kärlundersökningar och framförallt magnetkamera och ultraljud. Det kommer att ta månader innan vi har tagit ifatt det här.
Den 5 januari 1996.
Taiwan har ansökt om visum till USA för sin vicepresident och bäddar genom det för en förnyad konflikt mellan USA och Kina.
För förra gången USA beviljade visum till Taiwan fick Kinas regering ett raseriutbrott både mot USA och Taiwan.
Detta säregna men ytterst allvarliga triangeldrama om en amerikansk visering började en gång då Taiwans president Li Teng-hui mellanlandade på Hawaii men vägrades gå ut och sträcka på benen. Det var en skymf mot ett vänskapligt landstatsöverhuvud som retade den amerikanska kongressen så att den tvingade president Clinton att nästa gång ge visum åt Taiwans president då denne ville besöka sitt gamla universitet i USA. Reaktionen från Kina, som betraktar Taiwan som en utbrytarprovins, blev långt hårdare än vare sig USA eller Taiwan räknat med. Den kinesiska regeringen, som svartsjukt försöker förhindra minsta lilla steg Taiwan verkar ta mot en självständighetsförklaring och presidenten Lees internationella kontakter ses som sådana, frös alla officiella kontakter på högre nivå med USA och började skramla med vapnen mot Taiwan. Relationerna mellan Kina och USA har knappt mer än normaliserats förrän det nu är dags igen. Taiwans vicepresident har sökt amerikanskt visum. Bara ett transitvisum för att just kunna sträcka på benen vid en mellanlandning på Hawaii på vägen till en presidentinstallation i Guatemala. Men det är tillräckligt för att återhöja temperaturen i det här triangeldramat. Ett amerikanskt nej innebär en skymfning av ett land som handelspolitiskt är viktigare för USA än vad Frankrike är. Ett ja innebär risk för en ny istid för relationerna med det handelspolitiskt ännu viktigare Kina. Bengt Törner, Hongkong.
Den 6 januari 1996, nya anklagelser mot Kina för brott mot de mänskliga rättigheterna.
Det kommer idag nya anklagelser mot Kina för att medvetet och systematiskt ta livet av föräldralösa och handikappade barn. Den här gången från den amerikanska människorättsorganisationen Human Rights Watch Asia som dokumenterat tusentals fall i den hittills grundligaste undersökningen som gjorts. Undersökningen bekräftade en skräckskildring som gavs av den omdebatterade brittiska tv-filmen om Kinas oönskade barn som visats i Sverige.
Tusentals oönskade barns död genom misshandel eller försummelse i Kinas barnhem indikerar enligt en av USAs mest ansedda människorättsorganisationer en humanitär katastrof av långt värre omfattning än vad som framgått av tidigare rapporter om Kinas övergivna eller handikappade barn. Enligt Human Rights Watch Asia är dödstalen i de kinesiska barnhemmen nu så höga att en majoritet av barnen aldrig kommer levande därifrån. Dessa hem för oönskade barn beskrivs som dödsläger där barn systematiskt med rapportens ord på löpande band berövas livet genom att medvetet svältas, lämnas att frysa eller att uttorkas. Enligt rapporten är en grotesk effekt av landets befolkningspolitik i förening med en kulturell olust över fysiska eller mentala handikapp. Human Rights Watch Asia grundar sin 331-sidiga rapport på officiell statistik, besök på institutioner, intervjuer, fotodokumentation men framförallt på vittnesmål från en nu landsflyktig kinesisk läkare. Rapporten kan till skillnad från tidigare uppgifter som av och till cirkulerat sedan slutet av 80-talet om de kinesiska dödshemmen redovisa de medicinska personliga journalerna för hundratals barn som under 4 år dog i ett barnhem i Shanghai. Journaler kompletterade med foton som smugglas ut av en avhoppad kinesisk läkare vars vittnesmål antyder att de kinesiska barnhemmen är långt värre än de som efter Ceausescus fall avslöjades i Rumänien. Den kinesiska regeringen, alarmerad över att än en gång utsättas för internationell uppmärksamhet över hur landets oönskade barn behandlas, utfärdade igår en omfattande dementi. Regeringen hade omsorgsfullt, sa den, låtit undersöka de påstådda förhållandena och som väntat funnit anklagelserna grundlösa. Bengt Törner, Hongkong.
Åter ett Taiwan-visum till USA orsakar diplomatisk oro.
Trots hot från Kina har USA beviljat Taiwans vicepresident transitvisum för ett tillfälligt uppehåll i Los Angeles på hans resa till Guatemala. Kina vägrar att erkänna Taiwans självständighet och hotar med diplomatiska åtgärder om USA ger visum åt vicepresidenten.
I somras gjorde Taiwans president ett privat besök i USA. Det ledde till en kris i förhållandet mellan USA och Kina.
Och USA kan komma att utlämna en flykting till Nordirland. Det är innebörden av ett utslag i en federal domstol i San Francisco. Flyktingen, den 41-årige Jimmy Smith, har anklagats för att vara IRA-medlem. Han rymde för snart 13 år sedan från ett fängelse i Nordirland där han avtjänade ett 20-årigt straff för mordförsök. Smiths advokat ska nu försöka få fallet prövat i USA:s högsta domstol.
Den 6 januari 1996 åter en rysk oljeläcka.
Oljeolyckan i den ryska republiken Baskirien är värre än vad som tidigare uppgifter har talat om. Det här säger Baskiriens miljöminister. Företaget som driver den trasiga oljeledningen har sagt att omkring 100 ton olja har läckt ut i omgivningen. Men enligt miljöministern kan det röra sig om tusentals ton.
Den 6 januari 1996. Mord på Gaza-remsan.
Igår i Gaza, som dödade en medlem av den palestinska organisationen Hamas, orsakade demonstrationer och protester i Gaza och på Västbanken idag. Vem som ligger bakom attentatet är okänt.
Yishia Yash blev 30 år. Han kallades ingenjören och tros ligga bakom de senaste årens terrordåd i Israel. Dåd som krävt 77 människoliv. Nu blev han själv ett offer för en bomb. Familjen Ayash i byn Rafat på Västbanken fick dödsbudet via radio. Yishia Yash var en palestinsk hjälte och levde ett underjordiskt liv. Han tillhörde Hamas väpnade gren Is el Din Qassam.
When last time you saw him, your brother?
From 3 years, I think so.
Last time you saw him 3 years ago?
Yes.
För Hamas alla anhängare är saken klar. Det är Israel som ligger bakom attentatet och Israels dementier var halvhjärtade.
We don't know really what happens to Yahya Yash. Maybe the Palestinian Authority or some explosion in his home. But the result is good for the area.
För Yasser Arafat är attentatet pinsamt. Han har ju fått Hamas att lämna in vapen till PLO och avstå från terrordåd mot Israel. Nu skyndade han till Hamas för att beklaga sorgen.
I ett och ett halvt år har nu det fattiga Gaza styrts av PLO-ledaren Yasser Arafat. Själva staden Gaza börjar förändras, men i flyktinglägren ser det ut som förut.
Det står en svensk polis i ett gathörn i Gaza. På ett handgripligt sätt instruerar Bror Sundin sin palestinska kollega Shad Kofa. Polisen är största arbetsgivare här. De är 30 000 i Gaza och på Västbanken. I Gaza finns 1 miljon människor. Hälften har bott i flyktingläger hela sitt liv. Den här årstiden slipper man flugor, men regnen förvandlar gatorna till kanaler och träsk. De flesta här är arbetslösa. Här produceras mest bara barn och man behöver bistånd. Under fjolåret utdelades 5,5 miljarder kronor i bistånd till Gaza. Därav kom ungefär 5%, det vill säga 250 miljoner kronor från Sverige. Det växer upp höghus och planteras palmer i Gazas stad. Byggmästare som körts bort från Gulfstaterna och från Israel bygger nu på hemmaplan. En 4-rummare här kostar 350 000 kronor. I Israel skulle den kostat 1 miljon. Också i Gaza finns det folk med pengar. Vid stranden byggs en turistby. Men vem vill turista i Gaza där avloppsledningarna fortfarande mynnar i havet och där man inte ens kan få en öl till maten? Det är också svårt att ta sig hit. Bilar får bara undantagsvis passera mellan Israel och Gaza. Det är 12 000 Gazabor som ännu har jobb i Israel tvingas varje dag gå 1 kilometer mellan israeliska och palestinska kontroller. För några år sedan hade 120 000 araber jobb i Israel. Nu bara en tiondel. De andra är instängda i Gaza. Här finns inte längre israelisk militär. Men har man fått det bättre här där 5 familjer delar på 4 rum?
Israel,
وحنا وحنا حال الحزن واقف حنا لا بيشتغلوا قاعدين لا في بحر البحر مترين ممنوع تروحان ممنوع تروحان لا في شغله ولا في عمله فش اللي له صاحب له حبيب بخشش ما احنا ما فش الناس الحياه اللي احنا عايشين هالكلب مش راضي يعيش
والله ما بعيش
fredsavtalet betyder också att människorna här tvingas bo kvar och aldrig återvända till den palestinska hemby de alltid drömt om.
Den 6 januari 1996 i Bosnien så knakar det mellan befolkningsgrupperna nu när de ska samsas.
I den bosniska staden Mostar sköts idag en kroatisk polisman ihjäl. Attentatet är det senaste i en rad incidenter mellan kroater och muslimer i Mostar. På nyårsdagen sköt kroatisk polis ihjäl en 20-årig muslim. Och igår sköts två muslimska poliser. Mostar är idag delat i en muslimsk och en kroatisk del.
Den 7 januari 1996. Om invandrare i Sverige.
Mer än varannan utländsk medborgare i Sverige saknar jobb. Också invandrare som har varit här länge har problem. Alla är överens om att det är en ohållbar situation.
Tack för visat intresse. Tack för din ansökan och visat intresse. Vi kommer att erbjuda tjänsten till en annan sökande.
När palestinien Hassan Abdelkader kom till Sverige för 18 år sedan var det inga svårigheter att få jobb.
Mm, absolut inte. Det var jätteenkelt och lätt att skaffa ett jobb.
Hur gick det till då?
Det gick bra. Jag fick ett köksjobb på Sankt Görans sjukhus. Jag kunde inte ett ord svenska.
Så var det på 70-talet. Men när han blev arbetslös på 90-talet var situationen totalt förändrad. I mer än 2 år har han nu försökt hitta något nytt.
Jag har sökt olika jobb. Lagerarbetare, städare, restaurang, chaufför, vaktmästare, kontorist, telefonist, receptionist, allt möjligt.
Några timmars städjobb på kvällstid har han till slut lyckats få. Men mer tycks det inte bli.
Och det känns att de avvisar någon som heter Hassan eller utländsk härkomst. Ja.
På vilket sätt märks det då?
Ja, det känns alltså att de säger inte direkt, men det känns att ja, det är så.
Den 7 januari 1996, Ryssland.
Idag firar den ortodoxa kyrkan i Ryssland juldagen och en av världens största ortodoxa helgedomar finns i Moskva, Jesu frälsare kyrka. Den byggdes 1812 för att fira segern mot Napoleon. Men Stalin lät riva den 1931 och det är först nu sedan kommunismen störtades som kyrkan har byggts upp på nytt. Idag besökte president Jeltsin den ännu inte färdigbyggda katedralen. Till påsken 1997, när Moskva firar sitt 850-årsjubileum, så ska den invigas. Idag är förhållandet mellan stat och kyrka gott.
Sovjetiska arméns generalstab på visit hos patriarken av Ryssland. Den armé som mördat hundratusentals ryska präster söker nu kyrkans välsignelse. Och patriarken, ledare för en av världens största kyrkor, ger generalerna sitt stöd. Kriget i Tjetjenien är ett rättfärdigt krig.
Precis i två palater, tjugo ranninger. Och för mig var det trådande att se att alla på grudi var krestik eller medaljoner. Och jag inte såg, att uppsägas med våra ranninger, военнослужащими, того афганского синдрома озлобленности. Они были рады, что они остались живы, что они вернутся домой. И исполнили свой долг.
Kyrkan i Ryssland har alltid utnyttjats av makthavarna i Kreml. Under sovjettiden placerade KGB angivare och spioner i kyrkan. Självaste patriarken har fått ta emot beskyllningar om att vara KGB-man. Men en ny rysk kyrka håller på att växa fram. En demokratisk kyrka som inte accepterar att gå i makthavarnas ledband. En ny rysk kyrka som tar avstånd från nationalism och kommunism.
Jag tror att долг христианина.
Fader Alexander är församlingspräst i en liten kyrka i centrala Moskva. Tills för 4 år sedan var kyrkan ett urblåst skal, förstörd av kommunisterna. Och fader Alexander vill inte låta det hända igen.
Понятно, что придя к власти, коммунисты снова будут гнать церкви, снова будут рушать храмы.
Per Enrud, Nikolaj Kepko, för Rapport i Moskva.
Den 8 januari 1996, Rwanda.
Idag inleddes arbetet med att döma de skyldiga för 1994 års folkmord i Rwanda. Den internationella domstolen arbetar i Arusha i Tanzania. Och bland de 11 domarna ingår en svensk, det är Lennart Aspegren från Stockholm. Några av de rwandier som misstänks för delaktighet i folkmordet sitter fängslade i Belgien och Zaire. Men de som anses vara huvudansvariga håller sig gömda i Europa och i Amerika.